Hej och välkomna till avsnitt 1255 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig, Ronny Berggren, som analyserar världen ur ett konservativt perspektiv. I detta avsnitt följer ett samtal med Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers, som en gång i halvåret släpper en sammanställning av sitt arbete i EU-parlamentet. Här pratar vi om vad som har hänt under hösten 2020. Varmt välkomna! Ja, hej och välkomna allihopa. Mitt namn är Ronny Berggren och jag driver podden Amerikanska nyhetsanalyser. Och idag så ska jag prata med Europaparlamentarikern Charlie Weimers. Välkommen Charlie.
Tack ska du ha, Ronny.
Du har ju varit Europaparlamentariker nu i 1,5 år ungefär, sen jag tror sen sommaren 2019. Och du har släppt någonting som kallas halvårsrapporter varje halvår då. Vad handlar de här rapporterna om och varför gör du det?
Ja, men det handlar ju om att öka insynen i arbetet i Europaparlamentet. Mitt arbete i synnerhet naturligtvis, men också vad en Europaparlamentariker gör i allmänhet. Och därför tycker jag det är bra att återkomma med regelbundna återkopplingar till väljare och sympatisörer om vad jag gör. Och det är ju... Det är ju jätteroligt med det stöd som finns, men jag är också nyfiken på feedback, kritiska kommentarer så att jag kan förbättra mitt arbete. Det är ju 3,5 år kvar av mandatperioden, så mycket återstår ju att göra och allt kan alltid bli bättre.
Jag har ögnat igenom den här rapporten då, det är ungefär 80 olika, ja, det är artiklar och det är resolutioner och det är allt möjligt egentligen. Men jag tänkte innan vi går in på det på lite djupare då, så det finns ju en serie som SVT Play kör som heter Brussels Calling, och du var inne på vardagsarbetet då som EU-parlamentariker. Finns det någon slags, hur pass mycket skildrar den serien verkligheten som parlamentariker?
Delvis gör den ju det. Den visar på resorna fram och tillbaka mellan Sverige och Bryssel som Europaparlamentariker gör. Den visar på hur dagarna kan se ut i form av möten, förberedelser inför förhandlingar och annat. Sen så blir det alltid lite speciellt när politiker ska, så att säga, spexa till det inför kamerorna. Det blir inte helt autentiskt. Men en liten inblick ger den, och jag menar, det är ju bättre än ingenting om man ska vara positiv. Jag menar, Sverige har ju knappt några korrespondenter kvar i Bryssel som rapporterar hem vad som försiggår. Så att SVT gör en satsning för att upplysa folk om Bryssel får väl ses som någonting bra då.
Men om vi går in då lite grann på den här rapporten, alltså när du kampanjade då 2019, så kampanjade du väldigt mycket på, dels så var du kritisk till islamism och dels så var du också väldigt, ja, du ville motarbeta federalismen, den här växande EU-byråkratin. Och när du har gått igenom den här halvårsrapporten, då ser jag att det är ganska många förslag och artiklar och sådana saker om ekonomiskt ansvarstagande. Och du sa i ett anförande någonting om att du som borgerlig hade lärt dig tre principer som du aldrig ville släppa på. Dels var det att man skulle inte belåna framtida generationer, man skulle, vi ska se nu, jag skrev upp det här nu.
Begränsa skattebördan.
Ja, skattebördan och sådär. Så jag menar, de sakerna, tycker du att på något sätt... Är det här ett problem för EU? Brukar man liksom, delar EU de här principerna som du har?
Nej, trots att den största gruppen i Europaparlamentet är Moderaternas och Kristdemokraternas grupp och en annan stor grupp är den liberala gruppen, så finns de här borgerliga principerna inte med i EUs ekonomiska synsätt, i EUs långtidsbudget och så vidare. Och det handlar väl om att på något sätt, när det finns ju ett uttryck, när far super är det rätt och när EU super är det rätt, då kastas alla de här principerna över bord, för att då är det ett överordnat mål i form av en ständigt mer sammanflätad union, en ever closer union, som övertrumfar precis allt. Och därför är man beredd att skuldsätta våra barn och barnbarn fram till 2058. Och man är beredd att bryta mot de egna fördragen, det som vi skulle kalla grundlagsvidrigt i Sverige. och låna pengar för att dela ut som bidrag till EUs medlemsländer. Det är uttryckligen förbjudet i EU-fördragen, men man gör det ändå därför att det tjänar ett högre syfte, och det är att bygga Europas förenta stater. Jag ser ju att de här ekonomiska principerna, de bryts det emot i stort och smått. Exempelvis så återkommer revisionen, EU-revisionen, gång på gång och påtalar dålig uppföljning av olika EU-projekt. Vi har exempel på upphandlingar som varje kommunpolitiker i Sverige vet styrs av EU-regelverket och är väldigt komplicerade processer. I Sverige så har vi upphandlingar där endast 10% av offentliga upphandlingar går till leverantörer där det bara funnits en anbudsgivare. I vissa centraleuropeiska länder så är den siffran 50%. Och det är länder som tar emot stora EU-pengar. Och då kan vi tänka oss vad som händer med de EU-projekten där det bara finns en anbudsgivare som man ger projekten till, och vilka politiska kopplingar till ledarskapet man har där. New York Times har ju rapporterat om olika typer av korruption i de här länderna, och EU ser mellan fingrarna med det, på det, och det är någonting som jag har velat påtala i mitt parlamentariska arbete och uppmärksamma.
Och du har gjort också ändringsförslag till några, dels till EUs långtidsbudget och dels till den här coronafonden då. Och då var du väldigt kritisk då till att man, ja, att man slösade, för att förklara saken enkelt. Kan du berätta lite bakgrunden, vad de här långtidsbudgeten, vad det handlade om, vad coronafonden handlade om och varför du ville ändra på det här, ja, på resolutionen då, eller förslaget?
Ja, EU antar ju långtidsbudgetar som löper över många år, och det skulle då förhandlas i år, och de minnesgoda minns att vi varnade för en chockhöjd svensk EU-avgift. En höjning så stor som 40-50% befarades ju. Och då talar vi mellan 15 och 20 miljarder kronor i ökning av den svenska avgiften. Och lite visste vi då om vad som komma skulle, därför att det var ju inte bara den biten som skulle bli en del av den ekonomiska diskussionen i år, utan även skuld- och skattefonden, eller coronafonden, eller Next Generation EU som den kallas, ett passande namn eftersom man för över skulderna till just nästa generation. Men här har vi alltså en fond som då uppkom i spåren efter corona, 750 miljarder euro. Det motsvarar i princip 8 svenska statsbudgetar. Som EU ville driva igenom, kommissionen drev på, många EU-ledare, i synnerhet Macron, drev på för detta. Och Angela Merkel släppte till sist på förlåten, därför att hon visste att detta kan vara ett bra sätt att rädda den misslyckade euron på. Och Löfven hade vetorätt, men han var den som helt enkelt gav upp först bland de här sparsamma 4 som försökte att hålla igen. När de andra inte var beredda att kompromissa vid förhandlingsbordet i Bryssel, så sa han: vi kör på en kompromiss. Och det är ju någonting för väljarna att hålla i åtanke. Men det jag gjorde med mitt ändringsförslag, som då berörde just coronafonden och det olagliga i att EU tar upp lån, EU skapar en gemensam statsskuld för att då dels erbjuda lån till medlemsländerna, men också bidrag. Och det som jag pekade på här var just att man på de egna hemsidorna fram tills i somras skrev att EUs egen princip om budgetbalans hindrar Europeiska unionen från att emittera skulder för egen räkning. Och man skrev så sent som den 29 juni i år att EUs upplåning endast är tillåten för att finansiera lån till länder, det vill säga inte bidrag. EU kan inte låna för att finansiera sin budget. Och vad gjorde man när detta så att säga var överspelat? Ja, man tog helt enkelt bort de här texterna från EUs hemsidor och låtsades som att de aldrig hade funnits. Och använde väl den orwellianska principen om att okunskap är makt. De allra flesta känner inte till att de här reglerna finns. Bryssel kan göra som de vill. Vi sitter bakom våra lyckta dörrar och förhandlar fram den här skuld- och skattefonden.
Mm. Ett annat ämne också som du har berört är ju det här med den gröna given, alltså att arbeta mot klimatförändringarna, där EU också har satsat väldigt stora pengar. Och alltså, din analys av det, har att göra med att det här kanske inte är effektivt i kampen mot klimatförändringarna, eller har att göra med att det här kanske är fientligt mot företagsamheten och de här sakerna som ändå skulle skapa ekonomisk tillväxt i Europa?
Ja, en sak som oroar mig djupt är ju att alla de här förslagen som kommer från kommissionen och från mitten-vänstern i Europaparlamentet, de kommer ju utan en ordentlig konsekvensanalys. Vad innebär detta för europeisk tillväxtkraft, europeiskt näringsliv? Vad innebär det för en vanlig europeisk arbetare att Jytte Guteland, hennes sossar tillsammans med de gröna, driver igenom så drakoniska procentmål för EU? Den typen av analyser finns inte. Och det måste det göra om vi ska hantera det här på ett ansvarsfullt sätt. Man måste också ha en helhetssyn på energipolitiken, där man talar om hållbarhet i form av fossilfrihet, och det vill inte mittenvänstern. Man utesluter kärnkraft från ekvationen, vilket är ekonomisk galenskap att göra. Och nu har man till och med börjat överväga inskränkningar i synen på hållbarheten i svensk vattenkraft. Om inte Sverige ska få räkna med vattenkraften som en hållbar energikälla, utan vi ska sänka våra utsläpp utan beaktande av att vi faktiskt redan idag har en väldigt stor grad av fossilfrihet, då kommer Sverige drabbas väldigt hårt. Den här typen av resonemang saknar jag från mittenvänstern, och jag saknar det globala perspektivet. Och det är ju ironiskt, kan tyckas, att en sverigedemokrat då talar om ett globalt perspektiv, men det ska ju klart för oss att den stora tillväxten av utsläpp, den sker ju i länder i Asien, inte minst Kina, och det kommer att ske i som en följd av urbaniseringen i Afrika också. Och om inte EU räknar med det, så kommer EU att försämra sin egen tillväxt, försämra sin egen ekonomi, sin egen geopolitiska styrka, och andra kommer att utnyttja vår godtrogenhet. Och det vill jag hålla ett öga på, även om jag inte sitter i det utskott som hanterar klimatfrågan.
Mm. Men alltså, varför skulle du säga, varför saknas den här grundläggande, kan man tycka, konsekvensanalysen? Alltså, vad är det som gör att man inte gör en sån analys?
Ja, det är en bra fråga, men jag tror att det handlar om att alltså vänsterns klassiska utopism, det vill säga att man har ett politiskt mål och ingenting får komma i vägen för det politiska målet, allra minst verkligheten. Det tror jag är den enklaste förklaringen till detta. Och vi får ju se fall de löper linan ut. Tyvärr så har ju den kristdemokratiska kommissionsordföranden Ursula von der Leyen satt sig i knäna på de gröna och verkligen försökt att anpassa sin politiska linje efter dem. Och, hennes avvägningar har väl mer med realpolitik att göra, att ta och behålla makten. Men bland socialdemokrater och de gröna så är det definitivt den här typen av utopism som är rådande. Och skulle jag säga en övertygelse om att, alltså jag tror att de på allvar tror, alltså en hel del av dem, på de här undergångsprofetierna. Och det är därför som de symboliskt utlyser klimatnödläge och så vidare. Vi ska ta alla rapporter om temperaturhöjningar på allvar, och vi ska analysera vad de innebär, men vi måste vara faktabaserade. Och det, ja, jag kan inte komma på någon bättre förklaring än just utopismen till varför de gör som de gör. Vad tror du?
Men jag tror också det. Jag menar, den här utopismen, den finns i Nordamerika, den finns i USA och den finns i Europa också. Jag menar, vi har din kollega då, Alice Bah Kuhnke, som hon är inne på de här idéerna. Så att jag menar, utopismen, det är ju det som driver hela den här rörelsen i hela Västeuropa och hela västvärlden egentligen. Så att jag är helt inne på det spåret också. Men jag tänkte om vi går vidare lite grann då till federalismen inom EU. Vi har ju haft Brexit. Brexit började ju på allvar, eller det verkställdes. Det man röstade för 2016 då att lämna EU, och det har varit 4 långa år för Storbritannien att verkställa det här. Men nu är det gjort. Det har slutits ett handelsavtal nu mellan EU och Storbritannien, och de flesta, i alla fall de flesta britter, verkar rätt nöjda med det här handelsavtalet. Men jag vet ju som en långtida vän till Storbritannien och till Storbritanniens konservativa i synnerhet att Storbritannien har varit en broms mot EU-federalismen. Och du som också är emot den här EU-federalismen, skulle du säga att det är svårare att vara emot en växande byråkrati utan Storbritannien?
Alla gånger. Det visade sig ju direkt. Jag menar, med Storbritannien som medlem så hade inte skuld- och skattefonden kommit till på det vis som den gjorde. Skuld- och skattefonden är designad för att rädda euron. Jag är övertygad om att Storbritannien hade krävt att den här fonden, precis som tidigare räddningsinsatser för euron i samband med Greklands bankrutt, att det hade fått vara en affär för euroländerna. Och då hade det möjliggjort för Sverige och Sveriges fega regering och så att säga följa med britterna. Nu fanns inte britterna där, och Sverige vågade inte stå för sin linje, och kommande generationer kommer att betala. Om vi ser då på vad skuld- och skattefonden innebär, förutom de här enorma beloppen som vi har talat om, 750 miljarder euro, så bygger man ju in ett antal olika skatter i detta som innebär en fantastisk framgång för federalisterna. För att här har ju många länder hållit emot mot EU-skatt under många år, trots att ambitionen från federalisterna att ge EU beskattningsrätt har funnits under årtionden. Men det var när britterna lämnade som man verkligen kunde få in detta i lagstiftning. Och det vet vi ju med skatter, vår egen svenska historia, värnskatten som skulle vara tillfällig, momsen och så vidare. Skatter blir inte tillfälliga. När de väl etablerats, när byråkratin har anpassat sig till den nya kostymen, så är det väldigt svårt att gå tillbaka. Ja, det ser vi inte minst på den federala nivåns svällande i USA också, för den delen. Att ja, men om vi tar det amerikanska exemplet, att, att man då, då har en federal beskattningsrätt, gör det möjligt för Washington att styra delstaterna genom att man delar ut olika slags stöd, olika slags finansieringar, men naturligtvis med krav och motprestation på något sätt. Inte alltid ekonomiskt, utan kanske genom olika styrinstrument där man ska agera på ett visst sätt. Ja, du får ursäkta, det är ju som sagt för julfirande här, och två av barnen har nu sprungit ut, men minstingen, ettåringen, är kvar, så att du Ronny och ni som lyssnar får hålla till godo med att jag ibland mina resonemang kompletteras av ettåriga Dorotea. Men hur som helst, så i USA så innebär ju detta en liksom kraftig lutning åt federal makt, och det är ju det vi kommer att se med EU också, där man skickar ut pengar till provinser som Sverige, behäftade med krav på motprestation. Om det så ska vara att projekten ska vara kvoterade, eller att de ska uppfylla vissa miljömål, eller vad det ska vara. Och då menar jag miljömål i form av miljöpartistisk politik. Ja, men det kommer vi att se mer av. Dessutom så förbereder man ju nu en konferens för Europas framtid som bland annat ska behandla de få återstående områden där det fortfarande är krav på enhällighet i rådet. Bland annat skattefrågor, bland annat utrikesfrågor, där federalisterna då istället vill genomdriva en kvalificerad majoritetsomröstning där det krävs ganska många länder för att stoppa beslut. Den var tänkt att dra igång på Europadagen i år, 9 maj, men det blev ju senare lagt på grund av corona. Kommer nog igång i början av nästa år på allvar, och jag befarar ju att processen kommer att bli en slags upprepning av den konstitutionella process som först ledde fram till den begravda konstitutionen för Europa, men som sedermera gjordes om till Lissabonfördraget, där, som är ett dokument som öppnar upp för kontinuerlig maktöverföring till EU, men i princip saknar mekanismer för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. Det kommer att bli en liknande process, och jag tvivlar på att federalisterna kommer att vilja lyssna på folket och göra verklighet av de vackra orden kring demokrati som man ofta använder, inte minst i förhållande till Ungern och Polen. Man kommer inte vilja veta av folkets åsikter det här. Men vi som inte vill ha ett Europas förenta stater måste kräva folkomröstningar om de förändringar som föreslås. Jag hoppas ju naturligtvis att en ny svensk regering ska ha en sån linje efter 2022.
Men alltså, Sverige är ju, du nämnde Polen och Ungern tidigare, och de är ju ganska starka motståndare i vissa frågor när det gäller EU. Men Sverige är ju alltid, vi är landet lagom, och vi vill ha lite av kakan, och sen vill vi ha lite självständighet. Vi kan ta frågan om snus, vi kan ta frågan om euron och liknande saker. Jag menar, nu när EU går i en mer federalistisk riktning då, och förmodligen så kommer det gå väldigt snabbt utan Storbritannien som broms då, kommer Sverige att tvingas ta ställning på ett annat sätt? Alltså tvingas välja på ett sätt vi kanske inte har gjort hittills?
Ja, men det tror jag. Det såg man ju inte minst då i somras med skuld- och skattefonden, där Moderaterna och Kristdemokraterna hamnade i hetluften för att man inte riktigt ville ta ställning i EU-nämnden. Man la ner rösterna och släppte igenom det här. Hade man röstat emot så hade ju faktiskt riksdagen stoppat detta, eftersom Vänsterpartiet också var emot detta. Det hade funnits en majoritet. Detta visste de, men det stora tuffa ställningstagandet var man inte beredd att göra, trots alla högröstade protester i Europaparlamentet från från moderata och kristdemokratiska parlamentariker mot den här skuld- och skattefonden. Jag tror inte man kommer kunna hålla på så mycket längre, därför att som du är inne på, Ronny, så ökar takten i federaliseringen av EU. Och om man då menar allvar med idén om en begränsad stat, begränsad skattebörda, om man menar allvar med att beslut bör fattas så nära medborgarna som möjligt, eller om man ska då citera subsidiaritetsprincipen ordagrant, lägsta möjliga effektiva nivå. Den står inskriven i EU-fördragen. Den följs inte alls, men en viktig princip, inte minst för mitt gamla parti Kristdemokraterna. Och många moderater tycker om den principen också. Ska dessa partier vara trovärdiga i EU-politiken, så måste man nog göra en ganska ordentlig självrannsakan. Kristdemokraterna är på god väg, tycker jag. Men Moderaterna har mycket kvar att göra. De måste göra upp med arvet efter Bildt och hela den här ja till Europa retoriken som man har marinerat sig själva i under 30-40 år. Därför att Moderaterna tycker om vad EU skulle kunna ha blivit. Men jag är tveksam till om särskilt många moderater tycker om vad EU har blivit. Mm. Och hela den diskussionen, den måste komma igång.
Mm. I den här halvårsrapporten också så skriver du också ganska mycket om mänskliga rättigheter. Alltså det är ett ämne som du har tagit upp under en tid som EU-parlamentariker. Och jag vet att det är ett ämne som du har brunnit för även innan, när du tidigare var arbetat åt Lars Adaktusson då för Kristdemokraterna, som också brann väldigt mycket för de här frågorna då. Och det gäller kristna, förföljda kristna i Mellanöstern. Det gäller uigurerna, den här muslimska folkgruppen i Kina. Och mänskliga rättigheter är ett ämne du brinner för. Kan du berätta lite grann om liksom de här frågorna och hur du har drivit dem?
Ja, just förföljelsen av kristna är någonting som jag har jobbat med i många år, som du är inne på. Och det är ju en förföljelse som förtigs i västerländska media väldigt mycket. Det ignoreras eller rent av mörkläggs av mitten-vänsterpartier i Europa. Jag har suttit i ett antal förhandlingar där liberaler och socialdemokrater från Sverige har gjort sitt bästa för att stryka formuleringar till stöd för förföljda kristna i länder som Algeriet och Iran, för att ta några exempel. Och det är ju de kristna i exempelvis Mellanöstern är ju i ett enormt skruvstäd. De andra stora folkgrupperna i den regionen, kurder, araber, räknar kallt med att de som kristna ska få hjälp av den kontinent som kurder och araber fortfarande betraktar som kristen, men som du och jag vet tyvärr är postkristen, nämligen Europa. Medan liberaler och socialister i Europa, de tycker att det vore fel att ge kristna någon särskild uppmärksamhet, trots att kristna är världens mest förföljda religiösa grupp, trots att den som är lite intresserad av den här frågan ser att just alla aktörer i Mellanöstern räknar med att Europa ska hjälpa dem. Och det är ju det är en region där man kan åka till läger som jag har gjort och få vittnesmål om att Turkiet har skickat spannmål och annat stöd där det står Muslims only på. Och om det står Muslims only så kan vi vara säkra på att de kristna får ingen stöd där. Och får de ingen stöd av Europa så är det ingen som kommer till deras undsättning. Och då kommer vi snart se en situation där kristendomens födelseplats, vagga, till slut saknar kristna för att de har blivit fördrivna, helt enkelt. Sen så tycker jag att det i förhållande till den globala islamismen, får jag väl säga, finns en oerhört stor räddhågsenhet och feghet från EU-ledningen, och då menar jag kommissionens utrikesrepresentant Borrell, men jag tänker också på majoriteten i Europaparlamentet. Man tassar på tå inför mullorna i Iran. Man talar om våldsam extremism istället för att kalla barnet vid sitt namn, nämligen islamism. Detta hyckleri, för här har vi alltså partier och grupperingar som mer än gärna talar om mänskliga rättigheter i andra fall. Men det tysta här, det är ett hyckleri som jag gärna vill belysa och som upprör mig oerhört.
Jag tänkte alltså, den här diskrepansen, den är ju väldigt intressant när du pratar om att i Mellanöstern så tror alltså de kristna som lever där att Europa, det är där vi kan hitta hopp och hjälp och vägledning, och jag antar att de tror så därför att de har föreställningen att vi precis som de är kristna, och sen så har vi den här diskrepansen då att vi lever i ett postkristet Europa där vi vill inte stöta oss med andra därför att vi tror att vi har varit kolonialister och vi har förstört världen med imperialism och kristendom och liknande saker. För att jag menar, Vilken skillnad? Blir de här grupperna, blir de förvånade när de upptäcker att vi har inte mycket stöd alls att hämta i Europa?
De är väldigt desillusionerade med Europa idag. De vet att numera att de inte har så mycket att hämta i Europa. De hoppas fortfarande på USA och har fått en hel del stöd under Trump-administrationen. Inte minst vicepresident Pence har ju varit väldigt engagerad i att förstärka stödet till förföljda kristna efter Obama-administrationens väldigt europeiska politik i det här hänseendet. Men attityden från majoritetsbefolkningarna i Mellanöstern, det är ju alltjämt att ja, det är ju europeerna som får ta hand om det här, europeerna och jänkarna. Men de kristna vet att de inte har så mycket att hämta. Och jag minns ett möte jag hade med den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen av Mosul som flydde från Mosul i samband med Islamiska statens erövring av staden. Han ville vara kvar i sin kyrka, men han beordrades av sin patriark att följa med sitt folk på flykten och vara ett stöd för dem där. Han sa, ärkebiskop Nicodemus, att ni européer, ni har lagstiftning som ger djur starkare stöd än oss kristna i Mellanöstern. Ni bryr er mer om någon utrotningshotad groda än vad ni bryr er om oss. Så han var väldigt krass i sin syn på detta, och jag kunde inte säga emot honom, för med det lilla stöd som har kommit från Europa så har han tyvärr rätt.
Och islamismen, det är någonting som du beskriver som ett problem också genomgående i olika debattartiklar och liknande. Ett problem inte bara för kristna Mellanöstern utan även för oss här i Europa. Och du har skrivit om gråvargarna till exempel, och du har tagit ton mot Turkiet och turkiskt inflytande i Europa och Iran också. Alltså om du skulle beskriva utmaningen från islamismen, det är en väldigt bred utmaning, vi har salafisterna, ISIS och de här, men vi har också de andra aktörerna som jag nämnde nu, Turkiet, Iran och liknande. Alltså vad är Europas stora utmaning när det kommer till islamismen?
Ja, länge var det ju kontroversiellt att ens tala om islamismen som ett hot. Och den tiden minns ju både du och jag. Nu ser vi ju hur etablissemangspartier faktiskt gör det. Inte minst Moderaterna, och det är ju bra, trots att de inte har gjort upp med sin egen historia där. De brunmålade ju kritiker av Waberi exempelvis på sin tid, har inte bett om ursäkt om det. Men de är ändå på väg åt rätt håll, och det ska ju välkomnas. Men det är framförallt, tycker jag, den våldsamma islamismen som etablissemangspartierna har fått upp ögonen för. man sitter ju fortfarande i kommuner, regioner, stat och EU och finansierar den icke-våldsamma islamismen. Och då tänker jag inte minst på organisationer som är kopplade till muslimska brödraskapet, som Ibn Rushd, som får bidrag från, ja men här i Värmland så ger landstinget bidrag. Karlstad kommun ger bidrag. Ja men för att inte tala om svenska staten som genom folkbildningsrådet plöjer ner miljoner i den här organisationen som har så tydliga kopplingar till muslimska brödraskapet. EU har i sin tur gett pengar till organisationer med koppling till brödraskapet. Så problemet finns verkligen på alla nivåer. Och det är framförallt liberala, liberalkonservativa och kristdemokratiska, socialdemokratiska partier som är ansvariga för detta, som har suttit i maktställning, som accepterat att detta har skett. Varför är detta ett så stort problem då? Jag skulle vilja säga att det är ju på sikt ett större hot mot vårt sätt att leva i Sverige och Europa än vad jihadismen är, därför att jihadismen är, den är väldigt, väldigt skräckinjagande och fruktansvärd till sin natur, men begränsad. Medan islamismen, den icke-våldsamma islamismen, är på frammarsch i stora invandringsgrupper i Europa. Och i USA så hade man sagt att det här handlar om en anti-constitutional movement. Och i Sverige är ju det lite svårare, därför att det räcker ju att vara emot monarkin för att vara, så att säga, anti-svensk grundlag, om man säger. Men det är ju vad det handlar om. Det handlar ju om en rörelse som genom att samla stöd underminerar grunderna för vårt samhällsskick. Alltså det demokratiska etoset, synen på samhället som en helhet. Det är ingen tillfällighet att de här grupperna i Sverige som har fått statligt stöd talar om det muslimska civilsamhället. Eftersom de vill se ett muslimskt civilsamhälle som är skilt från det övriga civilsamhället. Vi har inte kristna som säger det kristna civilsamhället, utan de kristna ser ju sina organisationer som en del av den större helheten som vi kallar det svenska samhället. Så ser det inte ut med den icke-våldsamma islamismen. Och det är det här som på 50 års sikt kan bli enormt problematiskt. Ja, det är redan problematiskt. Det kan bli så problematiskt att det blir riktig politik av det. Krav på särrättigheter, krav på parallelllagstiftningar och så att säga en uppgörelse med principen om att land ska med lag byggas.
Mm. Men alltså om vi tar, det är ett bra exempel, USA. Jag menar, USA har haft ett stort problem med massinvandring från Latinamerika, och det har varit ett långtida politiskt diskussionsämne, just den här massinvandringen då från Latinamerika till USA. Jag menar, Europa har också en massinvandring av muslimer från den muslimska världen, och det kommer, som du var inne på, att påverka Europa på sikt. Inom några årtionden så kommer det vi ser nu inte vara någonting jämfört mot vad som kommer att komma i framtiden. Så jag menar, det här med konsekvensanalys, om vi kommer tillbaka till det. Jag menar, har EU någon konsekvensanalys i förhållande till det här? För jag menar, immigrationspolitik är ju en väldigt viktig del av hela Europas, alltså av EUs politik.
Mitt svar skulle vara nej. Jag påpekade detta när Ylva Johansson, som är migrationskommissionär, kom med sitt förslag om en europeisk migrationspakt som nog kommer att bli nästa års stora ämne för min del. Jag påpekade att här tar man fram en rad olika förslag som rör migration till Europa, men man har överhuvudtaget inte några resonemang om samhällenas sammanhållning och hur detta påverkar exempelvis integration eller assimilering i Västeuropa framförallt, som ju är den del av Europa som är villig att ta emot migranter. Och ja, jag är inte särskilt optimistisk att man kommer att omvärdera detta från Ylva Johanssons sida. Hon vägrar ju alltjämt att erkänna att det finns någon koppling mellan migration och terrorism, trots att jihadisten i Nice, som bland annat halshögg en äldre kvinna i en kyrka, kom som papperslös migrant via Lampedusa, tog sig till Frankrike, begick det här fruktansvärda terrordådet. Inte ens efter det kunde hon säga att ja, migrationspolitik som bedrivs utan att ha koll på vem som kommer in i Europa leder i vissa fall till terrorism. Inte ens det kunde hon tillstå. Och när hon inte kan tillstå det, så att då ta en diskussion om de här stora migrationsströmmarna som vi har att vänta oss under det 21 århundradet, det ser jag inte att hon är förmögen till. Och när jag tar fram statistik från franska myndigheten för utvecklingsfrågor, från opinionsinstitutet Ipsos, som visar att om möjligheten fanns så skulle 500 miljoner människor ta sig till Europa. Om möjligheten fanns, det är ju en hypotes, liksom. Men det är ju ändå ett sätt att åskådliggöra efterfrågan på migration till Europa. Och om vi då betänker att många migranter som kommer ifrån Afrika kommer till Europa trots att de har fullt konkurrenskraftiga löner i sina hemländer. Och vi också då tar in att befolkningsexplosionen i Afrika kommer att fortsätta under det här århundradet, så har vi en situation som felhanterad kan leda till fullständig balkanisering i Västeuropa. Jag ser inte att man för de här resonemangen, om man försöker, man kallar mig alla möjliga hemskheter man kan komma på från grönt och vänsterpartistiskt håll, orbansk, trumpiansk och så vidare, för man är så totalt oförmögen att diskutera fakta och att ta in vad det är som håller på att hända, en modern folkvandring.
Men alltså, du är ju sverigedemokrat och ni är tre sverigedemokratiska EU-parlamentariker. Ni är med i partigruppen ECR och ja, alltså du är kritisk nu. Alltså, vi har gått igenom de här områdena, ekonomiskt ansvarstagande, federalism och islamism och sådana saker. Och du är kritisk till hur EU hanterar de här frågorna då. Jag menar, vad finns det för möjligheter för en enskild parlamentariker och för ett parti och för en partigrupp att verkligen påverka EU i rätt riktning? Alltså, finns det någon möjlighet till det, eller är det bara liksom oppositionspolitik i tid och evighet? Vad tror du?
Två parlamentariker som ändå kan tjäna som förebilder för att saker och ting går att påverka är ju Daniel Hannan, brittisk konservativ parlamentariker, som blev världsberömd för sitt anförande i Europaparlamentet mot Gordon Brown, som i princip hade gjort slut på den brittiska statskassan. Devalued Prime Minister of a Devalued Government hette det talet. Nigel Farage är väl den andra inspirationskällan här. Saker och ting går att påverka, men jag tror att man måste väcka opinion i hemlandet först faktiskt, för att verkligen kunna påverka EU. Så att en stor del av mitt arbete är ju just att åskådliggöra vad som händer i Bryssel för en svensk publik, så att fler kan bli medvetna, så att en mer EU-kritisk opinion i Sverige kan växa. Därför att och så länge Bryssel känner att de kan göra vad de vill, så kommer de att göra vad de vill. Och en EU-kritisk opinion i Sverige och andra medlemsländer kan leda till att majoritetsförhållandena i Europaparlamentet förändras. Det skulle kunna innebära att man faktiskt kan blockera vissa galna federalistiska förslag. Men en mer EU-kritisk opinion skulle också ställa andra krav på en regering i ett medlemsland att faktiskt använda sitt veto som Löfven borde ha gjort i somras. Sen om det är möjligt att reformera EU till att bli det som vi Sverigedemokrater skulle vilja ha det till ett fokus på mellanstatligt samarbete med få överstatliga inslag. Ja, jag tillåter mig att vara pessimistisk efter Brexit. Men den optimism som jag ändå har, den bygger väl på det avtal som britterna faktiskt fick till med EU, som möjliggör för London och Storbritannien och faktiskt börja minska på byråkratin för företagandet, börja avvika från EU-lagstiftning, börja gå sin egen väg helt enkelt. Det kommer att sätta en press på EU att bli mer konkurrenskraftigt, att se över sitt enorma regelverk, och det kan i sin tur ge oss som vill ha kraftiga reformer av EU draghjälp, tror jag. Att Boris Johnson har gjort ett bra jobb fick vi ju lite bekräftat här i veckan, när både Nigel Farage och den djupt EU-kritiska European Research Group gav tummen upp åt förhandlingen. Jag trodde faktiskt inte att han skulle lyckas så bra.
Mm.
Men det var bra.
Mm, ja, verkligen. Men nu har vi gått igenom de övergripande dragen i den här väldigt intressanta halvårsrapporten, och då tänkte jag avsluta med frågan: vad är tanken nu framöver? Alltså, mandatperioden pågår ju 3,5 år till. Jag menar, kommer du fortsätta arbeta med de här frågorna, eller hur tänker du?
En målsättning som jag har, det är att använda det inflytande jag har till att få ett stopp på all EU-finansiering av organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet. Det är ett absolut mål som jag har. Ett annat mål som jag har, det är att försöka att stoppa Ylva Johanssons migrationspakt. För den innebär att svenska intressen åsidosätts i helt avgörande stycken. Den åsidosätter ju Dublin-principerna om att man ska söka asyl i första säkra land, och ersätter det med en princip om att man ska få söka asyl i det land som man har störst koppling till. Då kan vi ju tänka oss att afrikaner och individer från Mellanöstern kommer att ha störst koppling till de länder som redan har tagit emot många invandrare. Och det kan ni ju gissa vilket land det handlar om framför andra: Sverige. Ylva Johansson, hon reste runt i hela Europa och förhörde sig om vad huvudstäderna ville i fråga om migrationspolitik. Men hon är ju gammal minister i Löfvens ministär och vet väl mycket väl att hon kan köra över honom, åka tillbaka, köra över honom en gång till så att han blir riktigt platt. Så det var väl vad hon gjorde. Hon använde sitt handlingsutrymme för att köra över svenska intressen. Och det här förslaget med att söka asyl i landet dit man har störst koppling, det innebär ju att det räcker med att man tar sig någon kilometer från turkiska fastlandet till den grekiska övärlden och hävda koppling till Sverige, för att det är Sverige som då ska tvingas processa det här asylförfarandet. Det kan vi inte låta gå igenom, och det blir mycket intressant att följa vad rapportörerna i den här frågan, Thomas Tobé, kommer att göra. Om han kommer att släppa igenom förslag som strider direkt mot svenska intressen. Jag kommer att göra allt vad jag kan för att så icke ska bli fallet. Och det är en fråga som jag tror kommer att följa med minst under hela nästa år. Så islamism, migration, men också fortsätta arbeta emot den tama EU-linjen i förhållande till Turkiet och Iran, som jag tycker måste förändras. Nu i frågan om Iran kommer ju tyvärr Biden att inta en mycket mjukare hållning än Trump, vilket mullorna kommer att välkomna naturligtvis. I fråga om Turkiet så kommer nog Biden ha en hårdare linje än vad Trump har, och det blir intressant att se vad det kan leda till. Men jag kommer att bevaka det, och jag kommer också att bevaka relationer till Kina, därför att det finns fortfarande väldigt mycket godtrogenhet i förhållande till till kommunistiska partiet i Kina och deras intentioner, deras investeringar i europeisk infrastruktur och annat. Det krävs en kritisk röst där nu när Merkel och andra är beredda att sluta långtgående avtal med Peking.
Mm. Du nämnde USA och Kina, vi kan avsluta med den frågan. Jag menar, min analys är att världen står egentligen på randen till ett nytt kallt krig. Fast den här gången så är det inte Sovjetunionen som är den stora aktören, utan det är Kina. Och där behöver ju väst vara enat, USA och EU och även Australien och stora delar av den anglosaxiska världen. Hur ser du på den framtiden, alltså den här alliansen nu? Jag menar, USA, där kommer man att byta presidentadministration och EU är... Ja, vi vill vara extroverta, men ofta är vi introverta, i synnerhet när det gäller såna här krigspolitik och liknande. Alltså, hur ser du på framtiden, västvärldens framtid i förhållande till Kina?
Ja, jag är oroad för att Merkel och EU har ju nu kommit överens om ett långtgående handelsavtal med Kina, trots att Kina inte ger några garantier för att slavarbetet för uigurer ska upphöra, och trots att det finns stora säkerhetspolitiska frågetecken kring relationen med Kina. Man gör det trots att den tillträdande Biden-administrationen i princip har vädjat till EU att vänta med detta. Och det indikerar ju att man vill vara en slags tredje kraft mellan USA och Kina, och det tror jag är ett strategiskt felslut, därför att någonstans handlar det ju om vilka ideal som ska prägla världen om 100 år. Ska det vara ett slags 1984-samhälle som gör det, ja, men då ska vi knyta oss närmare till Kina. Vill vi däremot ha en frihetlig utveckling, ja, då ska vi göra gemensam sak med den anglosaxiska världen, och i synnerhet USA. Det är ett ganska enkelt val. Det kan innebära att man får avstå från vissa saker. Den tyska bilindustrin vill väl helst ha så långtgående avtal som möjligt med Kina, men på sikt kan en sån inställning bli mycket, mycket, mycket dyr för Europa.
Mm. Och avslutningsvis då, så den här halvårsrapporten, vart kan man läsa den? Jag menar, du har en önskan att vara transparent, därför vi har det här samtalet. Så vart kan man läsa den?
Jag har en Facebook-sida som heter Charlie Weimers MEP. MEP står för medlem av Europaparlamentet, som är en titel som de ger oss. Och den finns då på Facebook, bara att skriva in det och kolla och kommentera och gärna skriva vad man tycker att jag borde göra mer av, och så ska jag titta på det och göra så gott jag kan under 2021.
Mm. Tack så mycket, Charlie.
Stort tack, Ronny.
Det var avsnitt 1255 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som drivs av mig, Ronny Berggren, i syfte att ge det konservativa perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat, och god fortsättning önskas till er alla. Thank you.